följer om några minuter.
God afton och välkomna till Café Sundsvall en gång till ikväll. Vi har slagit oss ner här vid kafébordet för att under en halvtimmes tid resonera om vår natur och vad som håller på att hända med den. I somras reste vi runt, det var alltså Gunnar Brusewitz och Nisse Lindman och jag. Vi reste runt i Sverige tillsammans med ett filmgäng ifrån TV i Sundsvall. Och vi har också redovisat en del av vad vi fann under den resan några onsdagar här tidigare. Vad händer med naturen? Ja, gångna tiders naturskogar, de har ersatts av industriskogar. Om det nu inte är så illa att den svenska skogen håller på att helt försvinna för oss. Gamla tiders odlingslandskap med en mängd olika former har ersatts av industriåkrar med ensidig spannmålsodling och oljeväxtodling och med produktionsmedel som är långt ifrån oantastliga. Tidigare fiskrika vattendrag, ja, de är idag främst leverantörer av energi till kraftverken med en vattenföring tvärs emot vad naturen hade tänkt sig. Hela landskapet, skogarna, odlingsmarkerna, våtmarker, vattendrag och så vidare håller på att genomgå en snabb förändring just nu. En förändring som grundar sig på en kortsiktig ekonomisk exploatering utav naturtillgångarna. Den mångfald som naturmiljön erbjuder och som innebär möjligheter vad gäller framtiden, den mångfalden är idag i fara. Du Nisse, du har i de tidigare programmen som vi har sänt härifrån just framhållit det där med vikten utav mångfald.
Jag kanske har tjatat om det rent av, men det är viktigt. Ett artrikt samhälle, alltså då menar jag en lokal som är artrik, den är stabil, det är god kvalitet på den. Samspelet inom det där samhället är mycket komplicerat och svårt. Det är en näringsväv där trådarna går hit och dit och här så tvärs. Det är svårt kanske att förklara detta, men vi kan ta ett exempel. Om en sjö försuras så är det så att fisken börjar försvinna, och en av dem som slås ut först, det är mörten. Det har effekter på fiskätande fåglar, till exempel häger, lom, skrak, tärnor rent av. Och mörten i sig själv är också ätare utav till exempel gäddrom. Så det blir bättre plats för flera gäddor som utvecklas om mörten försvinner. Samtidigt som gäddorna då får mindre mat därför att mörten har försvunnit. Så komplicerat är det, och ändå är det ett mycket, mycket förenklat exempel.
Mm. Och du Gunnar, du har en annan syn kanske på det här också.
Hörru, för min del, jag tycker nog att just det här allt hårdare exploateringshotet mot stora delar av vår natur, det ser jag som något av det mest skrämmande för ögonblicket.
Ja, exploateringshot säger du, ja. Om vi tänker på skogarna så läser jag här innantill virkesbristen som regeringen och skogsbolagen använder som argument för att öka avverkningen i våra skogar. Den existerar inte. Istället så finns det en överdimensionerad massaindustri som ska försörjas med virke från fjällskogar, från urskogar, de sista hagmarkerna och allt större kalhyggen. Ja, det här är ett citat ur Miljötidningen från tidigt i våras. Det är alltså exploateringen som verkligen framträder här.
Om de här exploateringsplanerna verkligen verkställs i den utsträckning som man har tänkt sig, då kommer vi att få ett mycket förändrat landskap i Sverige. Men jag har en känsla av att det finns en väldigt stark reaktion mot det här. När man reser omkring ute i landet och man lyssnar på lokalradio, när man läser ortstidningar eller insändarspalter, så ser man ju att det är en verkligt brett förankrad opinion mot de här allt för hårda exploateringsplanerna. Man har en känsla av att väldigt många människor instämmer med Stig Claesson, Slas, nästan klassiska konstaterande att några som inte älskar oss håller på att förändra det här landet.
Det är väl uttryckt.
Ja, och det här exploateringshotet, det gäller ju hela vägen, alltså från de fjällnära skogarna upp i de hittills orörda fjällskogarna, ner över forsarna, älvarna, skogslandet, torvmossarna och hagmarkerna. Och bakom hagmarkerna, ja, där står ju den här 5.3-lagstiftningen som ett hotande spöke.
Det kanske är bäst att förklara vad 5.3-skogar är för någonting, för det har ju förekommit i debatten rätt mycket. Det syftar du på skogsvårdslagen så som den gäller idag, och det är den 5:e paragrafens 3:e stycke där det står om när ny skog ska planteras. Och vi kan säga att det bland annat gäller att ny skog ska planteras om marken ligger outnyttjad och om skogen är så gles att dess tillväxt är avsevärt lägre än den tillväxt som är möjlig. Och som exempel så nämner man till exempel igenväxande hagmarker, åker och betesmarker. Ja, i själva verket, all mark som inte ekonomiskt utnyttjas för någonting annat, den betraktas som skogsmark och den ska alltså enligt lag planteras. Och staten tillskjuter ju till och med pengar, bidrag, för att en sån här plantering ska komma till stånd. Vad får det för effekter på svensk landskap?
Hur det här formuleras i kalla, hårda ord, alltså, det har jag ett litet citat här. Det är den statliga översiktliga skogsinventeringen, ÖSI heter den. Och deras anvisningar, datoriserade anvisningar till markägare kan låta så här till exempel. 3 hektar, 100% löv, hagmark. Åtgärd, kolon. Kalhuggning, markberedning, plantering, enligt lag. Och vad man menade med planteringar, det vet vi gärna att det är tall och gran.
Det blir en
fråga om, och det kommer ju att förändra landskapet alldeles kolossalt. Vi kommer att få ett mörkt landskap om detta genomförs i alla detaljer. Och ett mycket lite variationsrikt landskap, jämnåriga skogar. Och vi får en artfattig miljö istället för en artrik.
Nu är det ju inte bara exploateringen som är ett hot, utan det finns andra hot. Försurningen tänkte jag på. Och i viss mån så är väl skogsägarna ansvariga där, därför att det har blivit så enformigt med, det har blivit monokulturer i skogen också, enbart tall, enbart gran. Lövträden bekämpas ju med alla medel, och det är inte ofarligt att göra det. Lövträden kan ha en effekt på, både på jorden och på träden runt omkring. Om ni går i en granskog och hittar en stor asp i den, så ser ni hur granen trivs omkring där. Marken gödslas, kanske markens surhetsgrad förändras också genom aspen. Och aspen dessutom är det boträd för hackspettar först och för ugglor sen och för insektsätande fåglar sen, som också kan spela en viss roll för balansen i skogen just. Fortfarande det komplicerade samspelet.
Man kanske skulle säga att den moderna skogsvården ligger fjärran från vård av skog.
Mm.
Jag vet inte. Men du sa försurningen.
Mm.
Och det är ju ett, vi har ju läst om det väldigt mycket i tidningarna under sista veckan, framförallt när skogsfolk har varit nere på kontinenten och tittat på hur det ser ut där nere i Tyskland till exempel. Det här är ju ett internationellt problem. Det är någonting som gäller överallt, kan man väl säga, i industrialiserade länder. Och vi ligger sannoliken inte särskilt väl till i sammanhanget. Även om vi ska komma ihåg att vi också bidrar till försurningen. Det är någon som helt vist har sagt, jag ska be att få säga det också. Det finns inget enskilt land som bidrar mer till försurningen i Sverige än Sverige självt.
Mm.
Jag tycker att det är väldigt välformulerat. Va? Och det här är ju alltså egentligen en fruktansvärd sak. Hela den här försurningsproblematiken.
Ja visst, och det ruskiga tycker jag är att det har trappats upp så snabbt. Alltså man har ju känt till försurningsproblemet sedan många, många år tillbaka. Men på senare, sista åren här, så har det plötsligt eskalerat. Och man ser i Tyskland har det ju mångdubblats på bara några få år.
Mm.
Och enligt vad jag läste någonstans så skulle det nästa år kanske redan vara ungefär 100% av det västtyska bergskogsområdet skulle vara angripet eller skadat.
Vi ska komma ihåg en sak till, och det är det att den här försurningen, det är någonting som har skett under en relativt lång tid ändå, i varje fall flera årtionden. Och att det har egentligen inte hänt så mycket, därför att det har funnits en utslätande förmåga hos marken att tåla det här. Tills man kommer till en viss punkt, då utlöses det här. Och sen även små utsläpp, oerhört dramatiska till sin effekt. Och det är väl det som har hänt just nu under de sista åren i Tyskland. Och vi väntar oss att samma sak ska hända i Sverige inom de närmaste åren.
Vad som retar mig också när det gäller skogen, Det är till exempel dessa kalhyggen, naturligtvis storleken på dem, men också de raka gränserna mellan kalhygge och växande skog. Skogsbrynet är försummat. Ett bryn ska skötas och det ska göras så långt som möjligt. Det finns någonting som kallas för kanteffekt, gränsen mellan två olika områden. Den blir alltid artrikare och just brynen är ju växtplats för en massa av de växter som förut fanns på i ängarna, lövängarna och så vidare. De har nu en sista tillflyktsort i just brynet. Och brynet ska så småningom växa upp till, ska vara en skyddande ridå i skogskanten som hindrar vinden att spela in mellan stammarna. Det kan bidra till ökad produktion. Det skapar dessutom skydd för en massa av skogens djur, harar och rådjur och inte minst älg söker sig till brynen. Och ett bryn ska väl vara vackert i högsta grad.
Jag tänkte ju säga det, att man ska inte glömma bort det här med skönhetsaspekten. Nej. För den är väldigt viktig och alla människor har en känsla för skönheten i naturen och det är en positiv känsla.
Ja, visst. Ja, vi går väl inte in i de här täta skogarna med raka Nej. Linjer utav Nej. Träd och njuter, utan vad vi njuter det är utav det lite öppnare landskap med de mjuka linjerna och sånt där. Det är alltså det ni talar för här.
Ja.
Båda två, ja. Ja, ängslandskapet, Gunnar, det är väl också vackert.
Ja, det är vackert och det är oerhört traditionsrikt. Det landskap vi ser nu, det är alltså ett småländskt landskap. Det kunde sett likadant ut på Linnés tid, det kunde sett likadant ut på järnåldern kanske. Med öppna gläntor mellan hasselsnår och lövsly och lövdungar naturligtvis. Och just den här variationsrikedomen som är så underbar, alltså med alla dessa blomsorter och allting. Och det är på något sätt, tycker jag, det är också folkvisans eget landskap där.
Det låter så romantiskt.
Ja, jo.
Men du har så
ja,
rätt. Du har så rätt. Jo, ja, det är ju tack vare Birger Hörberg och hans anhöriga i gången och i kommande tid som vi har det här ängslandskapet så levande framför oss som vi vill nere på i Stenbrohults socken i Småland. Vi var ju där och tittade tidigare också i somras på slotten. Och sen ska vi väl också nämna att Naturvårdsverket har sin del i att det här landskapet finns kvar eftersom det idag är ett naturreservat och därmed får en tryggad framtid. Mm. Naturligtvis så är det här inte ett landskap vi ska återskapa överallt i Sverige, det vore galet.
Men det är fint med dokumentationen att man vet hur, här ser man i alla fall ett stycke levande landskap som det har sett ut en gång i världen, och det tror jag. Det är väldigt värdefullt och dessutom så tycker jag också att det här landskapet är vackert därför att människor och djur lever i harmoni med sin natur. Alltså.
Och det här är artrikt, mångformigt och det skapar stabilitet. Det är lätt att förstå just i det här fallet. Här finns ju som vi har sett massor med växter i slottterrängarna. Om det kommer ett hårt torkår så är det alltid några av dessa växtarter som trots allt klarar sig och som lever kvar. Mm. Och rikedomen skapar också en massa insekter och det skapar möjligheter för dagmaskar i jorden. Och dagmaskarna bearbetar jorden och slipper plöjning och sånt som jag också antytt. Det är just mångformigheten som skapar stabilitet.
Mm. Detta till skillnad då ifrån den moderna jordbruksdriften. Där man inte tar vara på naturens egna krafter på samma sätt som man gjorde i gången tid i ängslandskapet. Utan man istället bygger hela verksamheten på energi som tillförs utifrån i form av motorbränslen och maskiner och hela den delen alltså. Och vidare på användning av kemiska medel som bekämpningsmedel när det gäller parasiterna. Därför att man i den här driftsformen inbjuder till ökade parasitangrepp, det är ingen som helst tvekan om. Men det kan man alltså mota med kemikalier. Och likaså sambandet mellan växter och djur i det gamla odlingslandskapet, det är också i det gamla jorddriften, det är också borta. Kreaturslösa jordbruk, gödseln ointressant, handelsgödsel, konstgödsel alltså som tillförs och så vidare. Ja, jag skulle vilja säga att det här är alltså inte markvård.
Nej.
Vilket man ägnade sig åt verkligen gamla tider.
Att vårda en uthållig mark alltså. Vi har ju för allt i världen försökt, växtförädlarna har gjort vad de kan och de har fått fram massor med nya sorter som är värdefulla. Men de är värdefulla ur just den synpunkten som du nämnde. De ska tåla en hög kvävegiva till exempel utan att bilda liggsäd. Det har växtförädling bland annat gått ut på. Och jag tror att man i framtiden kommer att få inrikta sig på högre grad på motståndskraftiga sorter, motståndskraft mot växtsjukdomar, motståndskraft mot torka till exempel. Och växter som på en dålig jord utan någon större gödselgiva kan ge större avkastning. Jag vet inte om det går, men jag tror att vi får försöka att växtförädla oss fram den vägen i alla fall.
Ja, vad ska vi säga, för 10-15 år sedan så var växtförädlarna helt och hållet inställda på ökad avkastning, ökad avkastning, ökad avkastning. Sen har man alltså gått närmare det här trygghetsmålet istället att göra odlingarna säkrare. Men jag har en känsla av att det kunde skärpas ytterligare den aspekten på det.
Skulle man inte, jag säger som lekman, finns det inga möjligheter att plantera in nya intressanta kulturväxter och lätta upp monotonin eller monokulturerna?
Jag tror det också.
Jag tänker på grönsaksodling. I Norrland så är ju odling av specialgrönsaker en stor framgång. Och det finns väl också intressanta sädeslag som man kanske skulle kunna tänka sig.
Bovete
till exempel. Ja. Och jag tänker på boveteplättar, blinier. Det är ju en väldigt god rätt.
Ja, vi importerar nog allt bovete, praktiskt taget allt bovete som vi konsumerar.
Det är inte så mycket i och för sig.
Jag vet inte hur bovete klarar sig i vårt klimat.
Det går
att odla, men det ger en låg avkastning. Det var ju fattigmans gröda i gamla tider. Men det odlas mycket, inte minst i Skåne. Det är det faktiskt.
Men andra kulturväxter, ja. Det kommer. Energiproducerande växter. Energiskogar talar man ju om. Men jag tror att man skulle kunna använda ett annat ord som är gammalt, ett gammalt begrepp i varje fall, skottskogar. Det har visat sig nämligen att man har hittat en gammal jordbruksform där man kapade stubbarna, fick rotskott och sen kapade rotskotten och använde till som löv för kreaturen. Istället skulle vi kapa de där skotten och använda som en energigröda. Vi har andra energigrödor, men man kan mycket väl tänka sig odla en sockerbetsform som skapar energi. Man kan göra kompostaktiga grödor och skapa metangaser till energiframställning, till bränsleframställning och så vidare. Vi har möjligheter att göra jordbrukslandskapet mer mångformigt med nya växter just.
Och det skulle lösa åtskilliga av bekämpningsproblemen, ja, till exempel. Mm. Och även näringsproblemen, näringstillförseln. För kvävegivan är ju ett stort bekymmer idag, som vi vet.
Men om vi skulle återgå till det här med försurningen, hur återverkar det på jordbruket? Egentligen.
Ja, det tror jag inte är så aktuellt. Det är ju alltså en gammal driftsform eller markvårdsingrepp detta att man tillför kalk. Och det var på 40-talet som det propagerades emot kalkning. Man sa det var att kasta bort pengarna. Men nu har man ju börjat igen naturligtvis. Men det är små arealer det är frågan om totalt sett. Alltså, det är inga större problem att sprida den kalken. Och kalk finns det för all del också gott om i Sverige. Så det tror jag inte är så aktuellt. Men däremot när det gäller vattendragen och den försurning som har skett och sker i vattendragen, då är man ju inne på kalkning. Och vi ägnar alltså mycket både pengar och tid åt att tillföra kalk för att rädda sjöar. Jag skulle vilja säga att det är bortkastade pengar. Det ger en mycket kortvarig effekt för det första. Och dessutom, vad jag kan förstå, så innebär det en lika stor chock som att man försurar ett vatten och slår ut arter, så är det ett lika stort ingrepp när man kalkar och alltså plötsligt får en oerhört snabb förändring utav surhetsgraden i vattnet. Alltså det blir mer basiskt då. Det är många arter som slås ut av det. De som alltså hade vant sig vid det låga pH-värdet, de drabbas ju istället utav detta. Jag tror inte att man ska göra det på det här sättet.
Men vad ska man hitta på istället för kalkningen då? Så att
ja, lika väl som du inte löser huvudvärksproblemet eller du har ont någonstans och tar ett huvudvärkspulver. Då löser du ju inte den verkliga orsaken, bakgrunden till värken. Utan du dövar den bara. Det är att liksom skjuta problemet framför sig. När jag menar att alla de här pengarna, det är 50 miljoner om året, åtminstone varit det, utav statliga medel till kalkning utav sjöar, Det tycker jag man ska sätta ner i, de ska man placera i skorstenarna istället.
I reningsanläggningar?
Ja, som man inte släpper ut.
Ja, just det. Det tycker jag är viktigt också. Och det får inte öka nu, och det måste minskas med utsläppen i både luft och vatten, framförallt luften kanske. Varenda industri som inte kan klara av reningen till nästan 100%, den skulle nedläggas helt enkelt, jämnas med marken. Och varje ny industri, i den ska ingå en kalkyl för total rening av förbränningsgaserna och avgaserna. Annars ska den industrin inte få sätta igång. Vi måste vara radikala. Vi kan inte öka försurningen längre, för då är vi verkligen nära katastrofen.
Ja, det tog det vara i längden i varje fall betydligt billigare att lägga ner allt för förorenande industrier än att fortsätta driva dem och fortsätta med föroreningarna. Och vi har väl all anledning, tycker jag, att som svenska folket alltså, att kräva en höggradig rening. Vi har alltså nått smärtgränsen. Mm. Det är alldeles uppenbart. Det visar skogarna, det visar vattendragen.
Ja, visst.
Odlingsmarken kanske inte riktigt lika tydligt, även om det finns tecken även där. Och alltså det måste till väldigt kraftiga åtgärder nu för att stoppa orsaken till den här försurningen. Mm.
Det får inte tillåtas något ytterligare utsläpp för att öka föroreningen. Och vi är som sagt på smärtgränsen redan nu.
Mm. Ja, hela det här försurningsproblemet är ju en gigantisk fråga som jag tycker att den borde ju vara på FN-nivå eller så. Nu finns det ju har det ratificerats en konvention mellan 24 stater, vill jag minnas, i våras angående just det här, vad heter det, långt spridande luftföroreningar.
Svavel framförallt.
Ja, och jag menar, vi drabbas ju här i Sverige av ett par hundratusen ton nedfall från industrier utifrån. Mm. Men å andra sidan så vi ska ju inte föreva oss, vi släpper ju iväg ungefär lika mycket kanske till våra grannländer.
Vi tar emot söderifrån och sen producerar vi nytt själva som vi skickar iväg åt annat håll. Ja.
Nej, det hela är en vedervärdig situation, och på något sätt så i dystra stunder så undrar man ju vad lilla Sverige ska kunna uträtta i en sån här stor fråga. Så det kräver ju samarbete mellan alla länder som är berörda.
Vi har ju haft ett gott rykte tidigare för att vara väldigt miljömedvetna och ha uppmärksamheten riktad på sådana här saker. Det var väl den stora internationella miljövårdskonferensen i Stockholm 1972 som gav oss detta rykte. Men frågan är om vi verkligen lever upp till det idag.
Nej, tror jag inte vi gör.
Vi pratar om det, och det är i och för sig ett gott tecken att vi gör det, och vi försöker att få ett resonemang med andra stater också om det. Men än så länge så är det bara ord, antingen det nu kommer ut genom munnen eller kommer på ett papper. Så det händer ändå inte så mycket.
Nej, det verkar som om industriledarna inte har begripit detta eller inte vill begripa detta. Men jag skulle vilja hävda att det är lönsamt med varje reningsåtgärd när det gäller avgas och sånt. Lönsamt ur landet, ur nationalekonomisk synpunkt. Och ofta blir det också lönsamt ur industrins synpunkt. De kanske tar livet av sina kunder om de fortsätter att förorena luften, och då är det ingen mening med det hela.
Ja, det är så sant så.
Ja.
Det resonemanget gäller alltså...
Det gäller allting. Praktiskt taget alla miljövårdande åtgärder, de är lönsamma. Skyddet av älvar till exempel, eller bevarandet av vattendrag eller naturföremål överhuvudtaget. Det är lönsamt. Ja. Det är svårt att kanske ange det i siffror.
Förmodligen är det ju inte alldeles oemotsagd utav andra just när det gäller älvarna. Vi har alltså enligt ett riksdagsbeslut 4 ännu outbyggda älvar, men det finns de som då talar för att vi ska bygga ut de där 4 också. Kanske inte så mycket för att vi ska få mera elkraft, utan det är mera för att sysselsätta folk under några år. Vad tycker ni om det?
Ja, det är klart att det ger arbetstillfällen under några år, som du säger. Men det är inte bygdens folk som får tillfälle att profitera på dem. Utan det är ofta vattenrallare som kommer importeras från andra delar av landet. Och sen är skadan gjord, sen är en utbyggd älv, den är, går inte att återställa, går inte att reparera på något sätt. Den är förstörd. Och jag tror att det värdefullaste med de här orörda älvarna, det viktigaste och det mest lönsamma för oss, det är att ha dem kvar, att bevara dem som de är. Det kommer att bli attraktiva delar av Sverige när man har en orörd älv. Attraktiva i allra högsta grad för ett växande Europa och andra delar av världen också.
Ja, det gäller ju inte bara älvarna utan också skogarna i hög grad. Och det finns ju de som experter som vänder upp och ner på hela skogspolitiken kan man säga. Och hävdar att turisterna, semesterfirarna, är egentligen minst lika värda som skogen, skogsnäringen. Professor Erik Wirén vid sekretariatet för framtidsforskning har i samarbete med OECD, den här internationella ekonomiska föreningen, gjort en undersökning, en rapport kring det här som är väldigt intressant faktiskt. Och som naturligtvis det är hedniskt i öronen på skogsbrukarna givetvis. Men han menar att turistnäringen i Sverige sysselsätter över 100 000 människor på heltid årligen. Och tar in ungefär 30 miljarder. Och detta är bara början. Vi får in 250 000 turister som kommer från Mellaneuropa. Från det nedsmutsade och trångboda Mellaneuropa. Det är framförallt västtyskar, holländare, fransmän, engelsmän och andra. Och de kommer hit. Och det är bara början på en lavin. Det kommer mycket, mycket flera. I slutet på 80-talet räknar man med att ungefär 1 miljon turister kommer hit.
Oj.
Ja. Vad som ska ske med svensk natur i det här perspektivet, det är ju inte en fråga för vare sig enskilda skogs- eller jordbrukare, utan det är faktiskt en fråga för politiker. Jag skulle vilja säga det att mycket av det vi har talat om i det här programmet, det vänder sig i första hand till beslutsfattarna, till politikerna. Det är ni som har ansvaret. Det är ni som har bollen just nu. Och vår önskan i varje fall, det är att ni ska betänka detta. Man skulle kunna formulera det nästan med ett klassiskt uttryck och säga att näst freden så är naturvård, miljövård, den viktigaste uppgift som vi har, vi som lever nu, i det längre perspektivet. Jordens tillgångar ska räcka, inte bara för oss, utan också för en mänsklighet som ska leva i framtiden. Det är vårt budskap.
Året var 1983 och det var några personliga funderingar utav hedersdoktorerna Gunnar Brusewitz, Bertil Wallin och Nils Lindman.